Och men vad som händer det är ju att man, det blir liksom lätt för mycket av det hela. Så rimliga grundprinciper drivs väldigt lågt. Och den följer av att det låter bra, det är liksom svårt att börja problematisera det här, säga emot, eller då framstår man som en dålig människa om man inte hela tiden ska liksom öka barns rättigheter, vuxnas, kvinnors, etniska grupper, sexuella minoriteters, pensionärers, äldres, sjukas. Ja, alltså, det är rimligt, men så liksom är det här något som man driver väldigt hårt. Och så har man också en industri av folk som är i branschen, som anställs då för att verkligen värna om just detta. Och då har man personer som ofta agerar inom ramen för funktionell dumhetslogiken. Typ då barn- och elevombudsmannens. Att man ska skydda barn i skolan, rimligt. Man ska skydda dem mot vuxnas övergrepp, mycket rimligt. Men drivs det här väldigt långt så får man liksom barn som absolut ska skyddas mot varje lärare som blir lite otålig eller vill skapa lugn och ro eller liksom inte acceptera vad för någonting som helst där.
Ja, då säger jag välkommen till mitt öga till Mats Alvesson som är ja, du kallar dig själv för organisationsforskare, men du är professor också vid Lunds universitet. Visst stämmer väl
Ja, det stämmer.
det? Och varför har jag bjudit in dig då? Ja, jag har ju läst din bok Dumhetsparadoxen och läst debattartiklar av dig och följt ditt arbete så där lite grann vid sidan om. Och du var ju väldigt intresserad, alltså, framför allt av det här begreppet som du introducerar som heter funktionell dumhet. Du får bjuda oss kanske från början på någon slags definition av det här. Vad är det du menar när du säger att vi lider här och där i samhället av funktionell dumhet?
Ja, det betyder att man är uppfattas som rimligt och förnuftig, men inom en rätt så snäv ram. Så man följer en viss logik, men man kan inte riktigt bryta sig loss ur den här, utan det är antaganden, idéer, språkbruk som gör att man ser världen så här, men inte i vidare banor. Och det kan innebära till exempel att man på en arbetsplats följer befattningsbeskrivningen oerhört strikt. Varje regelverk som finns, det tar man på största allvar, följer det här. Man kanske anammar en mängd fluffigt visions- och värdegrundsprat, upprepar det här utan att tänka igenom om det funkar eller inte riktigt. Man kanske är professionell, men då rätt så benägen också vara en fackidiot, det vill säga att man följer den professionella logiken som jurist eller HR-person eller vad det nu kan vara för någonting, men har inte riktigt förmåga att problematisera och överskrida det här. Och funktionell dumhet, det uppfattas alltså som rationellt, förnuftigt, bra, man blir sanktionerad eller man blir bekräftad för det här, men hela tiden inom ramen för en alltför snäv typ av referensram.
Ja, du nämner ju bland annat Malmö stad har väl något sånt där policydokument eller för de anställda, sån här. Vad kallar vi det här för?
Ja, alltså värdegrund är ju oerhört
Värdegrunder.
populärt. Värdegrunder, och det har man i nästan varje offentlig organisation med självaktning som tas på stort allvar, i alla fall av ledning och de som har skrivit de här värdegrunderna, tror det inte av alla andra. Utan det här är typiskt några väldigt positiva, vaga, fina ord som låter bra när man säger dem, men börjar man fundera, vad betyder det här egentligen? Vad är det för bäring på praktiken? Så inser man att det är lite
Vad
magstarkt.
stod det
Ja.
i Malmö stads dokument här? Att man måste, stod det väl, måste ha en positiv människosyn om man ska arbeta i Malmö stad.
Ja, till exempel, nu kanske man ska säga till Malmö stads försvar att det här var en tidigare värdegrund. Den positiva människosynen som man måste ha för att arbeta i Malmö stad har nu ersatts av att man ska vara modig och kreativ istället. Modig. Vilket kanske precis som man i första hand tänker sig att en kommunaltjänsteman ska excellera i.
Ja, vad, hur ska man definiera det då? Vad är en modig och kreativ medarbetare?
Who knows? Men det låter väl bra när man säger detta. Och så kanske man hittar några exempel som går ut på att man inte ska vara extremt försiktig eller feg i vissa lägen. Men kreativiteten och modet är nog inte helt lätt att optimera i en offentlig verksamhet. I synnerhet inte en kommun.
Ja, jag såg ju nu det som är aktuellt på nyheterna. Nu i alla fall, jag följer SVT som en svt.se som en antropologisk forskning. Och här har man ju tagit upp nyheter om K3. Det var ett problem på K3 med att rekryter har upplevt sig kränkta och så vidare. Med mera. Och då såg jag också något högre befäl i tv pratade just om det att militär måste se över sin värdegrund. Jag tänkte, vad går militär verksamhet ut på om vi inte tränar folk i att ha ihjäl den andra? Det måste det vara lätt att skriva en sån värdegrund.
Ja, man skulle ju tro det, men det skrevs en avhandling då för ett antal år sedan jag var med som handledare som heter Kriget och karriärsystemet. Och då visade det sig att vad som präglar en rätt så stor del av Försvarsmaktens insats, så det handlar mindre om att förbereda sig för ett möjligt krig och mer då för att optimera utfall i karriärsystemet.
Jaha.
Så karriärsfrågorna är väldigt centrala då för militär och väldigt mycket strukturerat så att man ska kunna göra karriär och bedöma folk som vill göra karriär väldigt väl.
Jo, men jag vet, vad tänker du om Jonathan Haidt här som skrev den här amerikanska socialpsykologen som skrev den här boken The Coddling of the American Mind som ju säger att man har fostrat en generation här som är känslig och lättkränkt och så vidare med mera. Och jag tänkte just på det här med K3, det var väl någon som hade blivit ledsen för att de var tvungna att ta av sig kängorna och ställa sig med strumporna i en vattenpöl eller vad det var som ingick förmodligen i någon övning, att hur hanterar man blöta fötter?
Ja, alltså det finns ju säkert
rekryter då som kommer ur den här.
Ja, alltså det där alltså även värnpliktiga har ju rättigheter och måste behandlas på ett rimligt sätt, så jag kan inte kommentera det specifika fallet, men tar vi kränkthetskulturen och idén, och det är ofta en värdegrund att man ska ha liksom respekt och absolut inte kränka någon, så kan ju det där innebära att handlingsutrymmet blir väldigt begränsat och att folk hela tiden vänder sig då vid rätt så positiva besked där sånt som uppfattas då som mer negativ feedback eller sånt som kan vara lite provokativt och möjligen kräva att man tänker lite andra termer än de som allra mest bekvämast. Det där blir problematiskt och i den meningen så har vi nog golat i en kränkhetskultur där folk är väldigt snarstuckna för allt som avviker från vad man tycker är allra bäst att höra eller konfronteras med, och det där blir ibland lite problematiskt.
Men har du någon teori om varför det har blivit så?
Dels har vi ju ett välfärdssamhälle och även ett kapitalistiskt kommersiellt samhälle med mycket, mycket marknadsekonomi där hela tiden vi matas med budskap typ rättigheter och omedelbara liksom krav på omedelbar behovstillfredsställelse och liknande. Så världen är ju lite grann inrättad för att hela tiden i alla fall utlova behovstillfredsställelse. Med en enorm mängd rättighet, både som medborgare men också som konsument. Och det gör ju att man får liksom förväntningar och anspråk i tillvaron. Och väldigt många då som kränger budskap som går ut på att här kan vi optimera tillvaron för dig. Varje imperfektion kan åtgärdas om man bara har tillräckligt mycket folk och tillräckligt mycket service. Och det gör ju då att människor tenderar att utveckla en viss typ av orientering som egentligen är rätt så problematisk, därför att världen är ju sällan fullt i linje med alla de här anspråken och alla rättigheter och alla kommersiella lösningar som hela tiden då saler för oss i stor skala. Men så vi får hedonistiska människor som rättighetsförlåt.
Vad är det du säger egentligen?
Ja, ja, vad jag säger egentligen, hur tänker du då?
Ja, nej, men jag uppfattar det som att du är diplomatisk i dina formuleringar runt det här. Och var det mycket vassare i en del formuleringar i debatten?
Nej, det här är mycket vast. Vi har två stycken grundläggande källor då till problematiska utvecklingar av folks orienteringar. Och det ena är ju då mycket rättighetstänk och mycket erbjudande på det hållet där folk från barnsben, förskolor och liknande uppfostras till att ha väldigt mycket krav och inte behöva ta så mycket ansvar, inte så mycket skyldigheter tills man möjligen får någon högre tjänst i arbetslivet. Så det är den ena källan som tenderar att göra oss rätt så ja, lite sårbara, lite lättkränkta, lite sårbara. Så det är en källa. Sen har vi också ett kommersiellt samhälle där det är väldigt mycket liksom marknad och väldigt mycket erbjudande. Du har rätt till att se vacker och tjusig ut och har rätt till omedelbar tillfredsställelse. Vi har kreditkortsekonomin där varje form av anspråk eller önskan hela tiden då ska tillgodoses. Och det gör ju att förmågan att stå ut med liksom imperfektion har lite tråkigt, att det behöver anstränga sig att inse att världen inte bara är en ständig källa av försörjning av olika godheter. Förmågan där att hantera tillvarons imperfektion blir rätt så begränsad.
Ja, du har själv skrivit formulerat så att jag läser det här. Behov av trygghet blåser upp risker så vi får ångestfyllda, sårbara människor som lätt blir kränkta och kräver en värderad tillvaro. Trygghetsnarkomani.
Ja, så är det nog. Alla risker ska minimeras. Allt som kan gå snett eller vara problematiskt ska vi värna mot. Vi ska ha arbetsplatser då policies och regelverk och lagstiftning och en massa annat som gör att varje form av möjligt problem ska då förhindras och då hanteras. Och det gör ju då att tillvaron är ju inte helt riskfritt. Att ibland kanske man får stå ut med att det är någon som säger något olämpligt eller inte bemöter en på optimalt sätt. Det bör man kanske lära sig hantera via diskussion och samtal snarare än att man ska till varje pris då hindra att det här dyker upp med väldigt mycket liksom policies och väldigt mycket träning och certifiering och allt möjligt.
Jag tror en annan formulering du har haft är att den här sökandet efter det riskfria är riskfyllt.
Ja, alltså problemet är att om man hela tiden ska skydda folk från allting så blir ju folk rätt så sårbara för att man är van vid det här skyddet. Och det gör ju då att när liksom problem på något sätt uppstår så blir man väldigt svag och väldigt dålig på att hantera det här. Alltså ett exempel är ju då skolan och utbildningen. Det går ut på att liksom alla har rätt till skolgång, vilket är självklart. Och sen har man kanske rätt till högskola och man ska helst ha rätt att klara den här också. Och det följer en viss logik, alltså på funktionell dumhet, att det är viktigt med utbildning och det är viktigt med studenternas rättigheter och det är viktigt med hög genomströmning och så vidare. Problemet är då att man lätt sätter ribban väldigt lågt och att det blir lärarnas ansvar för att liksom alla klarar det här. Och det innebär ju då att man kanske har en mängd personer som har värderats fram i tillvaron så att de får sin examen. Sen någonstans för det senare så träffar man ju på ett arbetsliv där det kanske andra som har samma bakgrund och samma utveckling. Och det gör ju då att när man som socialsekreterare eller lärare eller ja, även på ett varuhus där man ska hantera folk, att det blir kanske inte fullt så väl i linje med alla de här värderingsförsöken som hela förskola, skola, gymnasieskola, högskola då har bjudit på. Och det gör ju då att en hel del kanske inte är så bra på att hantera sådana här situationer. Man sen utsätts för krav och svårigheter. Framförallt om dessa krav och svårigheter kommer från andra då, som också är väldigt benägna att vilja ha hjälp och stöd och förståelse och uppmärksamhet och insistera på sina rättigheter. Så får man problematiska situationer. Och det bidrar väl då till att skola och socialtjänst och delvis sjukvård och en hel del annan verksamhet inte fungerar så bra.
Nej, för det är ju en annan fråga. Det har vi ställt mycket i den här kanalen. Jag har pratat med, det har varit David Eberhardt, författaren Bengt Poijarna, det är filosofen Karl-Erik Edris. Göran Adamsson var ju med här förleden, förra avsnittet vi hade i kanalen. Det är liksom från olika perspektiv, från konstnärshåll, från samhällsbyggarhåll, från psykiatri och allt möjligt, så tecknar man ungefär samma bild. Alltså. Och jag har ju kallat det här, jag har mitt epitet på det, jag kallar det för idékorruption. Alltså, att det är någonting som har smugit sig in i samhället och nu liksom avspeglar det sig här på olika sätt lite varstans. Identitetspolitik, sådana här policydokument och att man går omkring och är nervös att man ska låna ut en bok på fel sätt. Man måste vara certifierad för allt möjligt, annars kan det ju bli fel i kassan där när man frågar efter, vad det nu är, Pippi Långström. Men vad säger du om mitt idékorruption?
Jag håller med om det. Att problemet är ju att, som jag ser det, att på många områden så finns det en rimlig tanke. Alltså typ att man ska ta hand om barn och man ska jobba för jämställdhet och jämlikhet och skydda mot rasism och ha en bra arbetsmiljö och alla ska ha liksom rätt till skolgång och sånt där. Det här är ju liksom i sig rimliga grundprinciper. Men vad som händer det är nog det att de här tenderar att drivas väldigt lågt. Det blir en framgångsformel och liksom hela tiden ösa på med mer och mer av det här. Då kan man som politiker och organisationsledning framstå som trovärdig och bra och appellera till folk. Kan hela tiden bjuda mer och mer då, va? Rättigheter och resurser och pengar och
är det som är poängen i Extra allt?
Ja, det är liksom huvudpoängen i den här boken, Extra allt, som ser ut så här. Och där undertiteln är När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka. Som en del av min förut dumhetstrilogi som inleddes med den här, Tomhetens triumf. Och sen kom den som du, Pelle, har läst och refererade lite grann till, den här dumhetsparadoxen, och sen kom Extra allt. Men vad som händer det är då att det blir liksom lätt för mycket av det hela. Så rimliga grundprinciper drivs väldigt lågt. Och den följer av att det låter bra, det är liksom svårt att börja problematisera det här, säga emot. Eller det framstår man som en dålig människa om man inte hela tiden ska liksom öka barns rättigheter, vuxnas, kvinnors, etniska grupper, sexuella minoriteters, pensionärers, äldres, sjukas. Ja, alltså, det är rimligt, men så liksom är det här något som man driver väldigt hårt. Och så har man också en industri av folk som är i branschen, som anställs då för att verkligen värna om just detta. Och då har man personer som ofta agerar inom ramen för funktionell dumhetslogiken. Typ då barn- och elevombudsmannens. Att man ska skydda barn i skolan, rimligt. Man ska skydda dem mot vuxnas övergrepp, mycket rimligt. Men drivs det här väldigt långt så får man liksom barn som absolut ska skyddas mot varje lärare som blir lite otålig eller vill skapa lugn och ro eller liksom inte acceptera vad för någonting som helst där. Och det gör ju då att barns rättigheter, vissa barn kanske, barn som man kanske skulle begränsa något handlingsutrymmet för, det här drivs allt för långt. Och då får man absurda konsekvenser som ju går ut över andra barn. Som ju ofta drabbas av att det är barn som liksom plågar dem och förstör skoltillvaron. Men hela logiken är ju då att barn ska skyddas mot vuxnas övergrepp. Och drivs det här allt för långt och allt för ensidigt. Och det görs ju då av de som har pris för att just se världen på det här sättet. då får man rätt så absurda konsekvenser. Och det är vi delvis idag. Så väldigt mycket liksom anspråk och överbudspolitik på det hela det här området med liksom, att man kan erbjuda folk och en anställning av en arméorganisation som ser världen väldigt liksom snävt, silotänk, präglat av funktionell dumhet, präglat av, som du själv säger, idékorruption. Att man kan liksom inte se idéns begränsningar och snävhet. Och har man en värld full av det här så är det så pass mycket så som man helt enkelt saboterar.
Ja, jag får en bild över att det är som en enorm sostant som hänger över hela tillvaron och ska se till att ingen börjar gråta eller får ont någonstans. Eller,
ja, ja, alltså, det är väldigt många som är den här människoförbättrarbranschen. Men hjälpsamhet slår lätt över i självsamhet. Man ska liksom hjälpa och stödja folk rimligt. Men blir det liksom för mycket av det här och det blir allt för stora industrier, vad jag kallar för teragoger. Teragoger, det är då, man tänker sig terapeuter och pedagoger, rimliga, viktiga yrken. Men nu har vi liksom väldigt många som är någon slags blandområde där det blir halvterapeutiskt och det blir halvpedagogiskt. Man sysslar med allting, ja, från i förskolan och sen är det konsulter och HR-folk och det ska vara coaching och mentoring och jämställdhetsintegrering och teambuilding och det ska vara rätta visioner, det ska vara rätta värdegrunder, det ska vara certifieringar och så vidare på en mängd håll och kant. Det gör ju då att världen blir, ja, teragogisk. Ja, alltså, terapeutisk och pedagogisk på ett sånt lite konstigt sätt, och det gör ju att självständighet och ansvarstagande och förmågan att stå ut med en och annan frustration, imperfektion i tillvaron, den förmågan tappar man ju.
Ja, om man lyssnar på det du säger och tänker sig skolvärlden så är det lätt att man har glömt bort att undervisa.
Det blir lite så att poängen ska ju vara att man ska lära sig så mycket som möjligt i skolan, och det kräver ju då lite ansträngning förstås, så att man inte i första hand ska liksom ha kul hela tiden eller så, utan man får väl acceptera en del tråkigheter kanske och försöka hålla lite självdisciplin till och från. Och det kräver ju lite begränsningar kanske från omgivningens sida. Men det där blir en väldigt känslig och svår fråga.
Men frågan till dig blir ju här då, när du har tittat på det här ur ditt organisationsperspektiv. Vi har skolan. Vi ser på nyheterna om polisen. Vi ser på nyheterna om sjukvården. Och så äldrevården och så vidare. Och Löfven står där och säger i kameran, ja, vi har nu tillsatt en utredning och vi har också stoppat in ytterligare 62 miljarder i det här. Och, det, ja. Och så fattar ju vem som helst att det kommer inte att hjälpa med de där 62 miljarderna. Jag vet inte, du hade väl själv ett exempel med polisen som fick något till, eller de utökade personalstyrkan med x antal tusen medarbetare och brottsuppklarningsprocenten sjönk. Eller hur var det med det?
Ja, alltså det var något år, det är ju alltid svårt därför att man fuskar alltid rätt mycket med statistik och liknande, men 2010 var det tydligen fler poliser än någonsin i Sverige per capita, tror jag. Och antalet uppklarade brott var då det lägsta på 8 år. Nu har man liksom fler och fler poliser, men det sker nästan alltid ett läckage, så man sätter in mer resurser och väldigt många av de här försvinner i svarta hål som gör att nettoutfallet blir inte alls i linje med vad man tänker sig man uppnår med ytterligare x antal miljarder satt in. Och det gäller ju sjukvården, det gäller polis, skola, en hel del andra verksamheter. Och problemet är ju att det är så mycket som försvinner från själva kärnverksamheten. Och polisen, det är jättemycket folk som sysslar med kommunikation, det är varumärken, det är väldigt många som håller på med HR och liknande. Så jag tror det är väl bara hälften av de här 20 000 poliser som egentligen arbetar i liksom yttre tjänst med ordentligt polisarbete.
Ja, men det är inte det.
Så det är klart att alla ska inte göra det, men det blir väldigt konstiga proportioner och en hel del av de här resurserna som inte används särskilt produktivt, det blir en del av den här teragogin, många som ska jobba med visioner och varumärken och lika behandlingsfrågor och annat som ju kan vara viktigt.
Men vad är din analys? Är det på grund av det här som vi pratar om som vi har dysfunktion i många av de här större organisationerna som vi har byggt upp? Eller vad beror det på?
Ja, alltså vi får en fortlöpande dysfunktionalitet för att vi får ett överskott på funktionell dumhet. För många som sysslar med sina begränsade spår, alltså silotänk. Och många organisationer har en rätt så stor och tjock alltså administrativ media. Där en bättre vetande klass som håller på med ja, kvalitetsfrågor, med verksamhetsstöd, med HR, resource management, olika typer av utbildnings- och förbättringsinsatser. Att det här blir en väldigt stor industri och en del av dem gör säkert ett nyttigt och bra jobb, men det blir väldigt mycket. Och ett problem är ju väldigt många som har det här. Man håller inte bara sig själv sysselsatta med strategier och policy som jag alltid låter liksom tjusigt och flott och imponerande. Utan man ser ofta till att andra ska sysselsättas med det här också. Om man har en visionsgrupp eller en värdegrundsprojektaktivitet så är det inte bara de som lägger ett antal månader på att fila på någon tjusig formulering. Utan det här ska ju helst förankras hos alla. Och det där tar ju sin tid, kraft, energi och uppmärksamhet. Om man har en mångfald av allt det där så får man organisationer som blir rätt så dysfunktionella. Och min förklaring till det här att man har den här funktionella dumheten, alltså snävtänk. Där man driver snävtänket allt för långt i sitt oförstånd. Och det gör då att man får ett överskott av det här. Och till syvende och sist så innebär det att organisationer fungerar inte så bra. För det viktigaste blir att boka av alla sådana här aktiviteter. Och göra alla som är sysselsatta med allt det här väldigt nöjda. Och in med ett antal miljarder, och man kan nog utgå från att väldigt mycket av det här liksom försvinner i svarta hål där alla jobbar hårt och energiskt med all välvilja. Men väldigt mycket utifrån sina snävperspektiv. Och de flesta är lite tanketuktade så man vågar inte riktigt, eller har för dåligt självförtroende eller för dålig översikt för att protestera mot det här. Vilket man nog borde göra på flera håll. Men, men ledningen har bestämt att nu ska alla ha en värdegrundsdag. Ja, då gör vi väl det då.
Ja, ja.
Utan att fundera igenom om det här är liksom angeläget eller rimligt.
Mm. Nej, och de här begreppen som cirkulerar är ju inte helt oproblematiska heller. Vad då värdegrund? Och vad då normkritik? Och så vidare. Vad då intersexualitet? Vad pratar vi om egentligen? Och vad är det som gömmer sig bakom de här olika trenderna som har framgång på något konstigt sätt? Ja, lite svårt att begripa. Varför är vi plötsligt så fokuserade på det här med sexuell läggning till exempel?
Ja, alltså det där är ju svåra frågor. Det finns ju en hel del diskriminering säkert och folk som inte behandlar respektfullt på en mängd olika håll och kanter. Så att det kan ju vara reella problem. Så ibland kan det vara angeläget att man tar tag i det här. Men det bör nog göras av goda skäl. Och vad som ibland händer det är ju att man ska vara då HBTQ-certifierad till exempel. Inte för att man konstaterar att här är det reella problem som man måste göra någonting åt, utan andra gör det här, det ser bra ut. Man vågar liksom inte ta risken att någon uppfattar en som homofobisk eller har fel inställning. Så gör man det utan att man liksom tänkt igenom det riktigt ordentligt och har goda skäl för att göra någonting. Så jag tycker man ska jobba med de här frågorna. Sen är jag inte säker på att certifiering det är sådär lyckat alla gånger, utan det är en standardiserad variant och som en del tjänar pengar på och gör att man kan liksom få märket för detta. Men däremot bör man jobba med frågor när det är motiverat.
Ja just det, men då är frågan där jag avgör när är det motiverat?
Ja, och då måste man
ha liksom av det goda så att säga.
Ja, det finns ett tecken på att det är motiverat. Så, alltså, klagomål, man avlyssnar någonting, man märker hur det funkar. Det visar som liksom tycker det är jobbigt att vara där. Då får man ju analysera det här och sen konstatera att nu är det ett problem här. Då får vi dra igång någonting. möjligen. Men finns det inga sådana tecken så kanske man inte ska ha det som någon slags del i en automatisk arsenal. Någon kanske någon gång kan möjligen känna att man blir diskriminerad mot och därför ska vi liksom alla ska genomgå en mängd utbildningar, lyssna på en mängd föreläsningar, vi ska ha väldigt mycket policies och sånt där för detta.
Nej, vi har ju det är väldigt populärt i media. Jag har skrivit upp här, det är två ord som man använder. Sårbar är det ena. Det är en person som är sårbar och den andra är utsatt. Och då blir det ju indelat till de här identitetspolitiska grupperna och de är ju ofta väldigt röststarka och ropar högt och säger det är inte HBTQ-certifierat på biblioteket och så är det väl ingen som höjer upp handen och säger men vänta nu får vi lugna ner oss här. Det är, här är man ju för att låna böcker. What's the problem?
Ja, alltså det, problemet är också att är folk så sårbara eller blir man sårbar, man får höra det hela tiden så kanske det inte direkt stärker folk och en anpassning efter en själv då, som väldigt sårbar som tillhör en viss kategori, det är inte säkert att man gör folk en tjänst eller att de själva upplever att det här är någon speciell tjänst heller då, va? Utan det kan vara rätt så komplicerat på dessa fronter.
Ja, nej, det är ju inte säkert heller att det gagnar de här utsatta, påstått utsatta nej. Grupperna heller. Ja, just det. Jag är gammal anställd förr i världen på Sveriges Radio. Ett trevligt bolag att arbeta på många olika sätt. Men till slut sa jag upp mig och då när folk frågar mig varför slutar du på Sveriges Radio? Och då var i alla fall 49% var möten, nytt möte och nu ska vi ha ett möte. Vad har du för kommentar om det där organisationer och den här mötesinflationen som man stöter på nästan var man än hamnar, det är inte bara Sveriges Radio. Jag ger mig tusan på att jag vet inte hur det ser ut på Lunds universitet.
Ja, nej, jag vet inte heller riktigt heller på sig, men det blir lätt många sådana här ritualistiska former som tar överhanden, att man ska ha det här av någon anledning och en del är ju egeninitierad från chef eller folk som, en del gillar ju att sitta i möten, inte du och kanske inte jag heller, men en del gillar ju det här att man tycker det är en demokratisk rättighet att bli kallad och få sitta med på möten till exempel. Så det kan, men sen är det också rätt mycket av det här administrativa apparaten. Det ska informeras, det ska diskuteras, det ska finnas arbetsplatsträffar, det ska vara lönesamtal, medarbetarutvecklingssamtal. Man ska diskutera då visioner, värdegrunder och vad det är för någonting. Så ibland tar ju då själva kärnverksamheten stryk om det är väldigt mycket av den här liksom överbyggnaden av mer eller mindre ritualistiska aktiviteter som då får dominera.
Ja.
Möten nöter vissa, som man skulle kunna prata om nöten istället för möten. Är detta ett möte eller ett nöte?
Ja, precis. Det var bra. Det har jag aldrig hört förut. Ja, nöte eller möte. Ja, jag vet inte. Jag kör du.
Ja, nej, det finns en sån här poster då, som är lite roligt. Och där står det så här. Känner du dig ensam? Hatar du att fatta beslut? Ha ett möte. Och så du får känna dig viktig. Du får använda laserpekare. Titta på PowerPoint-bilder, dricka kaffe, träffa folk. Möten, det smidiga alternativet till arbete.
Ja, det är väl så. Problemet på radion var väl att man skulle ju strax in i sändning så man kunde inte sitta kvar på mötet. Jag var tvungen att harkla sig och säga till chefen. Jag måste gå nu för att om 5 minuter startar min radiosändning. Ja, men som avslutning här, och har jag ju liksom egentligen bara en fråga då, vi har haft en tratt här, tycker jag, där vi har kört ner en massa olika aspekter på det här och utifrån ditt organisatoriska perspektiv. Alltså, ja, vad ska vi göra nu då? Finns det någon väg ut ur det här? Eller ska vi bara dras med det här?
Jag
föreläser och försöker tala till folk om det här, men de skrattar när du berättar dina exempel och alla känner igen sig. Men sen går man väl tillbaka då hem till ett nöte.
De flesta gör nog det, tillbaka till sina policies och planer och strategier och möten och visioner och värdegrundsövningar och chefsförbättringsförsök och vad det är för någonting. Och så händer det inte så där jättemycket. Men jag har faktiskt jobbat med en kommun där frågan är landets minst korkade kommun. Och tanken är då att det sker liksom ska ske en genomlysning av vad gör man här för någonting egentligen? Och hela tiden ställa frågan, vad har det här som vi håller på med för bäring på bra praktik och bra resultat? Och kan man få igång ett tänk kring det här så är det väldigt bra. Och då kan man ju liksom fundera också sånt på hur använder man sin tid? Alltså i en kommun så är det kanske 60% av resurserna, det är ju personalens tid. Och rätt mycket av den där används till mindre kloka saker. Och kan man få igång ett ordentligt tänkt typ att man mäter kanske kostnaden för mötestid. Om det sitter där 10 personer i 2 timmar, ja, det här är liksom ändå... Aggregerar man upp det där så inser man att det är en rätt så stor del av liksom vad skattebetalarna lägger till kommunen, och den tiden kanske kan användas på klokare sätt. Då kan man konstatera att nu har vi suttit här och liksom degat och det kostar 10 000 spänn.
Ja.
Till exempel. Har man liksom någon form av medvetenhet. Sen är det mycket man kan ju också intressera sig, inte bara för vad folk gör i termer av regelföljande, utan vad gör man i termer av presterade resultat. Alltså skolan kan man ju se, hur bra fungerar en skola? Hur bra är praktiken?
Genom att använda besök. Man håller på med och mäter och mäter och mäter och mäter. Och
man mäter en massa ytlighet och meningslöshet. Och då man mäter ju då kanske betygen då, va? Och antalet som är godkända. Men det säger inte så mycket om vad man har lärt sig. För betygen är ju ofta glädjebetyg. Alltså det är mycket betygsinflation. Och här har ju marknaden ibland haft en korrumperande effekt, så att man får liksom elever då och gör dem nöjda genom att vara generös med betygssättning. Det kan man ju mäta kanske. Men verkligen reella resultat då, genom att inte lärarna rättar nationella prov, utan det kanske folk ska göra utifrån. Och man kanske ska kolla vilka är det som har besvarat de här nationella proven och faktiskt få med alla så att det inte manipuleras allt för mycket.
Ja.
Och man kan göra oanmälda besök i skolan där man liksom ser hur bra fungerar undervisningen. Hur ser det ut där? Och så göra en ordentlig bedömning av det. Då får man ju sätta det i relation till förutsättningarna. Så man kan alldeles lätt konstatera att det här är en överklassskola. De har ju liksom alltid något sådär lugnt och det funkar. Och den här skolan med annan socioekonomisk sammansättning av elevunderlaget så kanske de fungerar mycket sämre. Men fortfarande kan skolan göra ett bra jobb utifrån förutsättningarna. Men det kräver att man tänker till några varv och så faktiskt undersöker och fastställer det här och så jobbar selektivt med det som inte fungerar så bra.
Ja, det jag tänker på...
Det är lätt liksom att göra något åt det här, men nu försvinner lätt det här med vad gör man, vad åstadkommer man, jag har följt regelverken, ser det bra ut, säger du rätt saker och så vidare och så vidare. Så vi får en, som du säger, idékorrumperande effekt som genomsyrar stora delar av samhället. Och en motvikt att ta reda på vad gör man och vad är resultaten. Och det kan man ta reda på när det gäller polis, när det gäller skola, delvis sjukvård och socialtjänst, för att det är lite svårare. Men ett äldreboende, man kan ju gå dit och inspektera det här oanmälda besök. Och bara fungerar detta?
Ja, just det. Och, risken med det du säger nu att vi får ännu mer nöten då som ska utvärdera utvärderingen, så att säga.
Och då är vi... Nej, då får man, men här får man mindre möten för att folk behöver inte... Nu är det ju väldigt mycket tid som går åt att göra sig granskningsbar. Alltså att man har alla papper och policies i ordning. Man gör väldigt mycket för att ha den fina, tjusiga ytan i ordning när då tillsynsmyndigheter dyker upp.
Då skadar
om kom, det var gick. Om man besök så måste man undvika det här och lägga krutet på att ha en bra verksamhet som inspekteras direkt. Så idén med det här, det skulle motverka väldigt mycket av mötesfanatism och liksom skyltfönsteraktiviteter som ju annars dominerar stora delar av offentlig sektor, även företag.
Ja, just det. Jag tänkte, det var ju lite grann en av poängerna med friskolereformen, och det är väl att du får skolor som är uppbyggda från början på nytt, så alltså att man tar omtag på alltihopa. Man kan tänka sig det med polis, sjukvård, äldrevård, vad det nu är. Att ibland har jag fantiserat om att organisationerna kanske är för gamla och lite för trötta. De har hållit på kanske runt i nuvarande form kanske 100 år, lite drygt. Och att de skulle kunna må bra av att rivas ner totalt och börja bygga upp det på nytt igen, så att man får liksom just fokus på kärnverksamheten. Men det är väl svårt att tänka sig att riva ner en hel sjukvårdsapparat och börja om från början. Men
man kan ju göra säkert vissa halvradikala reformer på sina områden. Det kan man ju tänka sig. Och förmodligen skulle en del må bra av lite grann av en, ja, inte helt ny start, men en halv ny start på vissa områden i alla fall. Det tror jag.
Ja.
Typ att ha fokus på vad man åstadkommer egentligen. Snarare än gör man allting formellt korrekt och ser allting liksom bra ut.
Jag tror det får bli slutordet.
Ja.
Mycket tacksam för att du tog dig tid att vara med här i kanalen. Vi hoppas på en fortsatt levande debatt om de här frågorna. Och det är intressant med organisationslära och organisationsteori.
Ibland kan det vara riktigt kul.
Ja, faktiskt. Tack ska du ha.
Tack ska du ha, Pelle. Tack.